Ja, du Therese.
Ja.
Nu står vi här.
Det är massa sladdar och sådär nu.
Du, vem är du?
Ja, syns inte det.
Ja.
Jag heter Therese Frisk och är kårledare på Frälsningsarmén här, lite längre ner i Skillingaryd. Och vem är du?
Jag är Jesper Blom. Och,
du är lite som Stålmannen, du har bytt skepnad.
Ja, inte så mycket kanske. Men ja, jag jobbar nu i Tofteryds missionsförsamling, Ekerhus missionshus. Jag har tidigare varit i Klevstorps pingstförsamling. Ja, så. Skift har skett. Jaha, nu ska vi hålla en dialogpredikan. Och bara det är spännande. Jag tänkte på det här att det är ju lite historiskt. Det ni är med om nu, för varken Therese eller jag har gjort det tidigare. Men ni ska lyssna på det vi säger. Och kanske inte liksom se på hur osäkert det kan se ut. I alla fall så är det inledningen.
Vi provar.
Vi testar. Vi börjar med att läsa två stycken texter för den här Jeremia 29, 4-7 och sen Matteus 22, 15 och verserna framåt där. Och slå upp båda här för vi läser dem efter varandra. Från Jeremia 29, vers 4-7. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de deporterade som han fört bort från Jerusalem till Babylon. Bygg er hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät frukten på dem. Ta er hustrur och avla söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och ge era döttrar åt män, så att de föder söner och döttrar. Bli flera där, inte färre. Gör allt för den stad jag har deporterat er till skall blomstra, och be till Herren för den. Ty dess välgång är er välgång. Och så Matteus 22 och vers 15 och framåt. Då gick fariseerna bort och kom överens om att försöka få fast honom för något han sa. De lät sina lärjungar och några av Herodes anhängare söka upp honom och säga: Mästare, vi vet att du är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen. Säg oss vad du anser. Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren? Jesus märkte deras onda avsikt och sa: Hycklare, varför vill ni sätta mig på prov? Visa mig ett mynt som man betalar skatt med. De räckte honom en denar. Och han frågade: Vems bild och namn är det här? Kejsaren, svarade de. Då sa han till dem: Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. När de hörde detta blev de häpna. De lät honom vara och gick sin väg. Vi ber tillsammans. Herre, öppna våra hjärtan. Öppna våra sinnen. Vi tackar dig, Herre, för att du har ett budskap till oss. Tack för det som redan har sagts. Utmanat oss. Vi ber om att du ska fortsätta och tala till oss. Använd den här stunden och resten av gudstjänsten. Amen.
Ja, om det har undgått någon så är det ju så att temat för den här gudstjänsten är samhällsansvar. Vad har vi för som kristna för samhällsansvar, kan man undra. Och vi har redan fått en del tips på vägen. Men nu ska vi se här i Guds ord vad det faktiskt säger en del till oss idag. Vad vi kan ta för ansvar och vad vi kan göra för den bygd och det samhälle som vi bor i. Och jag tänkte att vi skulle ta spjärn eller utgå ifrån Jeremia-texten. där vi möter ett folk, judarna, som hade hamnat i fångenskap i Babylonien. De hade tagits från det här heliga landet och förts ut till en kultur och en plats som de inte kände sig bekväma i. Det var väldigt långt ifrån det som de stod för och det som de ville leva i. I den kulturen så bekände man inte en och samma gud, utan man hade väldigt många olika uttryck och olika gudar. Man tog till sig ett smörgåsbord av många olika religiösa uttryck och astrologi och stjärnor och tyckte att slumpen, det var det som styrde livet. Och judarna, de var ju ett folk som tillbad en gud, som var allting skapare, upprätthållare. Och där, dit var de förvisade och utvisade att bo där i 70 år. De var ganska förtvivlade och bad enträget om att Gud skulle förbarma sig över dem. De ville ju såklart återvända till sitt land, eller hur? Det kan man förstå. Och de trodde, jag tror att de trodde ifrån djupet av sitt hjärta, att Gud skulle ganska snart förlåta dem och föra dem tillbaks till sitt land, det där förlovade landet. Och då kommer en högt aktad profet med sitt budskap som han har fått från Gud. Och så säger han raka motsatsen. Nej, ni kommer få bo där länge. Länge. I flera generationer kommer ni få bo där. Och ni ska inte bara bo där. Nej, ni ska investera i den platsen dit jag har utvisat er. Jag tror att det var ganska förvirrande för judarna. Istället för att bryta upp och återvända till det som var tryggt och känt och behagligt, så skulle de vara där i den där brokiga kulturen och bidra till att den platsen skulle blomstra och växa. Hur menade Gud då? Ja, det kan man undra. I folkbibeln så står det i en annan liten version av översättning: sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. Då det går väl för den, så går det också väl för er. Jag tror att de blev förvånade. Och kanske är det så att du och jag på något sätt kan känna igen oss i den situationen. Inte för att vi har lämnat ett land och kommit till ett annat, kanske inte så många av oss. Men för att vi lever i en kultur som är lite brokig och som är lite annorlunda än vad vi kristna kanske känner att vi egentligen skulle vilja leva i. Vi lever ju faktiskt i ett samhälle där majoriteten inte riktigt tillber den Gud som vi bekänner oss till och så som den beskrivs i Bibeln. Vi lever i en samtid där många människor låter olika religiösa inslag influera livet. Och man tar lite utav varje från smörgåsbordet, även i våran tid. Och då kanske det känns lite hopplöst för oss kristna också, precis som för judarna då, att leva i det här samhället och få den här uppmaningen att vi ska välsigna, be för, förvalta och plantera och se till att det här samhället blomstrar. Hur går det ihop? När man helst vill vara tillsammans med sina trosvänner och kanske stänga in sig i kyrkan och vara trygg där och se till att ens egen tro väcks. Vi kan fråga oss, precis som judarna gjorde i Babylon: hur kan jag leva heligt och ett heligt kristet liv på en plats och i ett samhälle som ser ut som denna? Men texten säger något till oss idag också. Sök din stads bästa, eller sök din orts bästa. Den uppmanar oss att be för den platsen där vi bor och välsigna den i både ord och i handling. Så går det bra för Skillingaryd, så går det faktiskt bra för oss också. Det är ju vårt uppdrag.
Men nu när du har nämnt Skillingaryd, nu när du har nämnt den här platsen som vi bor på, som vi är liksom satta att vara på. Hur ska vi då på bästa sätt ta ansvaret för den här platsen och för bygden då runt omkring här? Hur tar jag bäst ansvar för den plats jag är satt att verka på?
Ja, hur gör vi det? Jag tror först och främst att vi måste gå till oss själva och se till våra gåvor och våra kapaciteter, eller hur? Men Bibeln är ganska tydlig. I första Timoteusbrevet så står det så här: först och främst så uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor. Ibland kan vi känna oss förtvivlade och så ber vi för saker som bara är fel. Men tänk vad mycket vi har som vi kan be för och välsigna i vårt samhälle. Saker som faktiskt är bra. Många människor gör fantastiska saker i vår bygd. Och det kan vi vara med och välsigna och be för. Men när vi gör det så tror jag också att vi har ett till viktigt uppdrag. Och det är faktiskt att visa Guds kärlek. Inte bara i ord utan framförallt i handling. Folket där i Babylonien skulle ju plantera och investera i sin bygd, eller hur? Och det tror jag är vårt uppdrag idag också. Vi ska inte stänga in oss i våra egna kyrkor, utan vi ska plantera och investera i den bygd så att det går väl för alla som bor här. Jag hörde om en kyrka i Falun som en av de kyrkor som växer. Det är ju inte jättevanligt att kyrkor växer i medlemsantal så det knakar. Den här kyrkan har växt så mycket och folk har blivit frälsta och känner att de vill vara medlemmar, så att de två gånger har fått bygga nya kyrklokaler för att de inte får plats. Det är inte så ofta som man hör om det i Sverige. De säger i sin vision så här: att vi vill leva i tro, bli igenkända genom kärleken och vara en hoppets röst i våran värld. Och så hörde jag om hur de vid ett sportevenemang i staden tog ansvar för att på natten efter att det här sportevenemanget, jag gissar att det är skidor eftersom det är Falun, va? Efter det här sportevenemanget så gick de ut i grupper från församlingen och så hade de ansvaret att städa upp. De plockade ihop burkar, de samlade skräp och såg till att staden igen var fin efter det här evenemanget. Så på morgonen kunde alla Falunbor vakna upp och känna vilken vacker stad vi har. Så fick de förstås frågan: men varför gör ni det här egentligen? Det verkar ju tokigt. Och då var inte deras främsta uppdrag att gå ut och prata med människor om Jesus, utan de gick ut och visade Jesu kärlek och Guds kärlek genom sina handlingar. Och det gav eftertryck i staden. Vilka är de där egentligen? De vill jag lära känna mer. De har något som jag kan ta till mig. Och vi kan be för våran stad, men vi behöver också visa Jesu kärlek, Guds kärlek i handling. För det är ju vi som är samhället, inte de där eller så, utan det är ju faktiskt vi tillsammans som bygger. Så svaret på din fråga, vilket ansvar vi har som kristna, det är faktiskt: sök din stads bästa. Vad är bäst för Skillingaryd med omnejd? Be för dem som bor här. Be att din granne och dina vänner ska få det bra i sina liv. Och visa Guds kärlek igenom handling. Och får jag bara lägga till en sak så jag inte missar det. Kanske är det så att vi i kyrkan har uppdraget att gå till dem som faktiskt har det värst. Frälsningsarméns grundare William Booth, han sa: go for souls and go for the worst. Satsa på själar, rädda själar och sikta på dem som är mest trasiga. Kanske är det vårt uppdrag. Men Ibland, Jesper, så kan det vara svårt att välsigna det här samhället om vi inte riktigt känner att vi står bakom alla de värderingar och det som samhället fylls av. Så var det ju i Babylonien och så kan det vara nu också. Om man inte riktigt känner sig bekväm, hur ska vi tänka där?
Ja, det är ju en liten knepig fråga. För det är ju så att babylonierna, eller judarna i Babylonien, de kände sig säkert inte bekväma med att liksom be och välsigna allt som ägde rum där. Mm. Men ändå så kallar Gud dem att göra det. Och det är ju inte alltid så lätt att få det här på sig då, få den här uppmaningen. Och det blir ju som sagt extra svårt om man känner att man inte står bakom liksom det som man får uppmaningen att göra. Be och välsigna den stad, den plats, det land där du bor. Det är inte bara enkelt, tänker jag. Och den här spänningen då, som också finns och som vi liksom inte vill skyla undan, utan vi ska tala lite om den. Den blir ju kanske lite extra när man går till Romarbrevet och går till Paulus som skriver i Romarbrevet 13 att det är nödvändigt att underordna sig och att liksom be för de som styr då. Det var svårt för judarna att välsigna och be för den plats där de var satta. Och det kan man också se i den här evangelietexten, tänker jag, som vi läste tidigare här. Om judarna som får, eller som frågar Jesus, är det rätt att betala skatt till kejsaren? Är det rätt och riktigt att vi som inte ser oss som ett folk under Rom, liksom, vi är inte romare, skall vi då genom våra skatter upprätthålla och underhålla ett system som gör och som tillåter att vi själva förtrycks? Alltså, det blir ju en rundgång här som är väldigt svår. Spänningen blir väldigt svår och tydlig för judarna. Så jag tänker att det ligger en fråga bakom, lite under den här frågan som är konkret då. Skall vi betala skatt? Frågan som ligger bakom lyder nog ungefär så här. På vilket sätt skall vi nu då göra motstånd mot den här regimen? Mot den här överheten? Något måste ske. Och vi vet ju att judarna hade bett och väntat och hoppats på att det skulle komma en man som tar och samlar folket, som tar liksom och samlar skarorna, och så går vi med som en man mot de här romarna. Någonstans där, hur ska vi göra motstånd mot de här? Det kan jag känna. Kanske tycker du att det är en liten långdragen så här. Men jag kan läsa in det lite mellan raderna. Och då tänker jag så här att det är ju viktigt, och det var det nog även för judarna, och även för oss då, att göra det som du talade om, att bli konkret och att inte bara tala utan också att lägga handling till orden. Och då är det väl en liten speciell handling att göra motstånd när man är kristen. När man lever ett kristet liv. Hur gör jag motstånd på ett kristet sätt? Och då tänker jag så här. Att underordna sig överheten, det är inte samma sak som att bli det överheten vill att vi ska bli. Alltså, det är inte samma sak att underordna sig. Man kan underordna sig, och det betyder inte att man måste bli det som de styrande vill att man ska bli. Man ska inte anpassa sig efter denna världen. Det är Paulus väldigt tydlig med. Och det står i samma brev något kapitel tidigare. För judarna som fick det här budskapet att ni ska be och välsigna den plats där ni är satta, så var det kanske svårt att förstå sig på. Samtidigt så säger Gud att om ni gör det, så ska det både bli eran välgång och stadens välgång. Alltså om ni bevarar er särart, om ni ber och välsignar och bevarar det judiska, så går det bra för er och då går det också bra för landet runt omkring. Alltså lite i att bevara sin egen särart, men att inte göra det genom våld, utan att försöka bevara friden och freden i samhället på alla tydliga sätt. Där ligger nog en kristen motståndstanke och handling någonstans där. Så fortsätter ju vi går tillbaka till Jesus. Och han säger ju där till judarna, han svarar dem och säger att ni kan visst betala skatt. Ge kejsaren det som tillhör kejsaren. Och det är ju en sak som man kan prata mycket om. Också sett till det jag nämnde tidigare. Att de underhåller ett system som förtrycker dem själva. Genom det här. Men det verkar som att Jesus i den här texten, han liksom tycker att ja, men det kan man göra. Bevara freden, bevara friden. Då blir det lugnt och tryggt. Och tänk på det som är viktigast. Tänk på det som är viktigare. Nämligen att ge Gud det som tillhör Gud. Kanske var det så att judarna hade missat lite där. Om vi tar det här som är så centralt i judendomen och Israel. Templet. Platsen där de skulle tillbe sin Gud. Platsen där de skulle komma med offer och offra till sin Gud. Där tillbedjan, lovsången, offret, heligheten skulle liksom stiga högt mot skyn. Den platsen hade de gjort till en enkel handelsplats. Där det utgick mer liksom vinning för sin egen del. Och Jesus, han skrev ju inte orden. Han kallade det för ett rövarnäste. Där någonstans ligger de här orden som Jesus säger. Och det slår judarna rätt så hårt, tror jag. Litet slag i magen i alla fall. Ge Gud det som tillhör Gud. Om ni börjar med templet och tänker på hur ni kan ge Gud det som tillhör Gud i ert eget liv, i er egen tid, så kanske det andra ordnar sig också. Troligtvis är det så. Så jag tänker hur man då gör motstånd, hur man då lever med den här spänningen, att det kanske inte alltid känns så där väldigt gott att välsigna det land och den plats där jag bor på alla sätt i alla fall. Men att göra motstånd kan handla om att sätta Gud först, att ge Gud det som tillhör Gud, att det är vårt viktigaste prioritering. Ja.
Spännande. Ja, det var ju också så att de tyckte ju att det här lidandet som de upplevde skulle gå ganska fort över. Men Gud sa till dem att de skulle försöka leva lite mer här i nu. Och de hade ju en lång period som de skulle spendera i den här slitningen som du beskriver, spänningen emellan det som är välsigna, plantera och investera. Och att de faktiskt egentligen ville tillbaks till det som kändes tryggt. Hur gör vi nu för att leva i den här tiden just nu?
Ja, hur gör vi för att leva i den här tiden med alla de utmaningar som vi ser hela tiden på tv och som möter oss. En enorm utmaning, nämnde Roland här, vad gäller flyktingströmmarna. Hur ska vi ta emot alla dessa människor som är så svårt sargade, som har så svårt liksom bagage med sig? Och hur ska vi hantera det? Och hur ska vi möta spänningen som blir då om vi vill vara välkomnande men grannen vill det inte och så vidare? Alltså hur ska vi möta en sån här spänning? Och där får diskussionen pågå. Där får vi försöka komma fram. Jag säger inte att jag kommer med, och vi kommer med, några speciella svar. Men be och välsigna är en nyckel. Vi ber och välsignar de som kommer hit. Vi ber och välsignar den här platsen och det diakonala arbetet. Och liksom, vi ber och välsignar. Det gör vi. Och vi ger Gud det som tillhör Gud. Vi försöker hitta, vad är det i mitt liv? Vad är det som liksom Gud kallar mig till? Att offra eller att ge, att dela med mig av. Vad är det för någonting? Och så handlar det också om uthållighet. Jeremia, han levde med detta att folket säger till honom att nu får vi väl gå tillbaka snart här, för att det här är både jobbigt och eländigt och helt främmande, så nu går vi tillbaka. Men det tar några år, 70 år, och så får man gå tillbaka sen. Men uthållighet är en sak. Vi är uthålliga i vår bön. Vi är uthålliga i att välsigna. Och så håller vi Guds löften högt. Vi påminner oss om Guds löften, vad Gud har gett för löften. Ett löfte ger han strax efter den text som vi läste i Gamla testamentet, Jeremia 29. Jeremia 29, vers 11-12. Där får vi ett löfte från Gud som säger så här: jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig, säger Herren. Så kommer det här: jag ska vända ert öde direkt till judarna och samla in er och föra er tillbaka. Om ni åkallar och ber till mig. Där ligger ett löfte från Gud. Det håller vi högt. Och det gör att vi kan fortsätta att be och välsigna. Och det gör att vi kan liksom hålla ut också när vi ser och när vi känner den här oron inom oss. Hur i all sin dag ska det gå? Hur ska vårt land kunna bära det här? Hur ska vi klara det ekonomiskt? Och hur ska jag göra i mitt eget liv? Sök Herren. Och han vet vilka avsikter han har med oss. En framtid och ett hopp.
Fantastiskt. En framtid och ett hopp, det har vi som Guds folk här i Skillingaryd och i hela vårt land. Det är en tröst även i tider utav oro och splittring, eller hur?
Verkligen, verkligen.